P1, Sveriges Radio.
Studio 1, tisdag. Ny svensk storaffär i hamn.
NATO köper Saabs spaningsplan. Vad betyder det för Sveriges ställning i alliansen?
Vi får en direktrapport från toppmötet i Ankara och en intervju med statsministern.
Marcus Karlehed och Pia Sjögren i studion, där vi också besöker Odessas hamn, Ukrainas livlina.
Och så om att Hamas ser ut att släppa taget om styret i Gaza. Vad betyder terroristorganisationens senaste schackdrag?
Och i studiets andra timme, bland annat om domen mot Marine Le Pen i Frankrike, är hennes presidentdrömmar för alltid krossade.
Ja, NATO-länderna träffas just nu i Ankara i Turkiet, och dagens stora nyhet för svensk räkning är ju att NATO köper in spaningsflygplanet Global Eye från Saab.
Vi har strax en intervju med statsminister Ulf Kristersson om det och om NATOs stöd till Ukraina. Men först, Andreas Liljeheden, Sveriges Radios korrespondent på plats på NATO-mötet. NATO har ju letat nytt spaningsplan i 10 år. Hur har den processen sett ut, short version om det finns en?
Ja, det finns väl en ganska kort version. NATO har ju under årtionden haft amerikanska Boeing-övervakningsplan, och de är gamla, och som du sa, redan 2016 så började man kolla efter nya plan, och man tittade då på Boeings nya modell Wedgetail, men det projektet föll, det var brist på finansiering och så vidare, och istället så gick den affären alltså till Saab och Global Eye, och det här har varit på gång ett tag ändå. Jag träffade själv Saabs vd Mikael Johansson i Bryssel för snart 2 månader sedan ungefär, och då lät det som att en affär kunde vara på gång till Ankara-toppmötet, och det stämde ju, vi fick besked idag.
Det pratas om upp till 10 nya plan och en affär på 40 miljarder kronor. Är det här en stor affär för NATO och europeisk försvarsindustri, eller mest bara för svenska intressen skulle du säga?
Ja, men inte minst är det ju en speciell affär kan man säga för NATO. För NATO har ytterst få egna resurser. Det som finns inom alliansen, det är ju militära resurser som enskilda NATO-länder bidrar med, tillhandahåller. Men detta är ju NATOs övervakningsplan. De fungerar som alliansens ögon i luften brukar man säga. Så sätt är det ju speciellt för NATO, och det är ju för svensk del, det är stort för Sverige som NATO-land och inte minst för Saab som företag. Jag ska säga också det är ju inga kontrakt skrivna än, utan det har kommit ett besked muntligt från NATO, men inga kontrakt skrivna ännu, och vi vet inte exakt hur många plan det blir eller prislappen. Men vi har hört från Saabs vd idag att ett sånt här plan, det brukar kosta ungefär 400-450 miljoner dollar, och blir det ungefär då 10 stycken, ja, men då landar vi ungefär på 40 miljarder svenska kronor. Sen är det klart att det här kan ju också vara en språngbräda för att andra NATO-länder kan köpa in det här samma planet nationellt, så att på sikt så skulle det kunna bli fler än 10 plan då.
Och Global Eye ska vi prata mer om den här timmen, både med statsministern och hur de faktiskt fungerar. Det är man ju lite nyfiken på. Men Andreas Liljeheden, nu har ju världsledare börjat komma nu till Ankara, och det är mycket mingel. Man hör det där sorlet bakom dig. Vilka andra nyheter eller snackisar har du snappat upp?
Ja, jag tror att det alla väntar på, framförallt med viss spänning tror jag, det är ju att Donald Trump ska dyka upp, och då vilket humör han kommer vara på, hur ser hans dagsform ut, kommer han vara på krigsstigen så att säga, och han har ju faktiskt nyss landat, och då hörde vi honom upprepa kritik mot NATO som vi har hört många gånger förr, och framförallt då så tog han återigen upp den här frågan om kriget mot Iran, att Trump som han säger inte fick det stödet han ville ha från andra NATO-länder. Mm.
Och för en stund sen så intervjuade vi statsminister Ulf Kristersson, även han på plats i Ankara alltså. Och vår första fråga till honom gällde då dagens nyhet om storaffären och Global Eye. Och om den affären haft draghjälp av att Sverige numera är medlem i NATO.
Ja, det har ju definitivt underlättat, det är ju inget tvekan om det. Global Eye är ju en extremt bra produkt så att säga, på egna meriter, men det är klart att Sverige nu är en en stabil och uppskattad NATO-medlem, det öppnar ju rum på ett helt annat sätt också för svensk försvarsindustri. Så att jag känner mig väldigt säker att både att NATO-medlemskapet och den svenska regeringens djupa engagemang för att bidra till detta. Det här är ju ofta ett komplicerat affär som kräver ett skickligt företag, men det kräver också ett stöd från hemmaregeringen.
Men tror du att det kanske inte skulle ha blivit någon affär om Sverige inte hade varit medlem i NATO, men Saab varit lika potent som man är nu, så att säga?
Ja, vi kan ju aldrig veta detta. Jag känner mig väldigt säker på att intresset från NATO-länders sida för svensk försvarsindustri har ökat dramatiskt när Sverige blev NATO-medlem.
Och under toppmötet så kommer man ju också prata om stödet till Ukraina. Maria Malmö Stenegard, utrikesministern, upprepade i fredags att de nordiska länderna betalar oproportionerat mycket till Ukrainas försvar och att det inte är hållbart i längden. Hur ska du och de som vill satsa mer på Ukraina vända den här utvecklingen?
Nej, alltså det finns ju inga maktmedel över andra länders ekonomiska bidrag, utan vi gör det ju genom att understryka hur otroligt viktigt det är för hela Europas säkerhet att Ryssland inte vinner kriget mot Ukraina. Och det är ju väldigt många som håller med om. Sen är det ju välkänt att länder som ligger på större geografiskt avstånd från Ukraina och Ryssland har inte samma, ska säga, folkliga sense of urgency, som man säger på engelska, i detta. Och jag tycker att fler länder borde göra mer. Nu är det ett antal länder som har dålig ekonomi och det är ett antal länder som måste göra en snabb upprustning av eget försvar. Så det här är trånga budgetar. Det är också det skäl till att man ska ha välskötta statsfinanser så man kan göra den sortens insats när det behövs. Men vi kan inte fatta deras beslut, men alla ska veta att vi gör väldigt stora insatser för att hela tiden understryka hur viktigt stödet till Ukraina är också för andra länders säkerhet.
Det var ju en nyhet för några dagar sedan om ett 70 miljarders eurostöd från de europeiska NATO-medlemmarna och Kanada till Ukraina. Hur säkert är det att det där blir av, eller finns det en osäkerhet kring stödet?
Jag tycker man ska, alltså, mötet har alltså inte ägt rum än, utan det äger rum i start ikväll, middag och sen hela dagen imorgon. Så att jag tänker inte ta någonting för givet, utan mötet måste äga rum innan vi kan dra slutsatser av vad som har skett på mötet. Men att det här diskuteras och att långsiktigt stöd till Ukraina är en av de absoluta topprioriteringarna parallellt med en fortsatt upprustning av de europeiska NATO-ländernas militära förmåga. Och den tredje är just försvarsindustri. Så att alla de här tre prioriteringarna ligger otroligt nära svenska kärnintressen och precis sånt som vi själva gör. Så att jag känner mig trygg i att det är helt rätt frågor som är uppe till diskussion. Mm. Och sen får vi se imorgon hur tydliga texterna till slut blir om detta.
Men känner du någon oro kring att det kanske inte alls blir nära 70 miljarder euro som det har talats om de senaste dagarna?
Jag tänker inte värdera det just nu, utan den stora styrkan just nu är att de här 90 miljarderna euro från EU som var blockerade länge från Ungerns sida, de nu verkligen används, vilket är en glasklar signal till Ryssland att där finns det ett långsiktigt, om man med långsiktigt menar åtminstone ett par år, stöd till Ukraina för att bevisa för Ryssland att tiden är inte på deras sida. Mm. Men ännu mer måste göras för att kunna använda det momentum som nu finns när det går bra för Ukraina och dåligt för Ryssland.
Nu landade ju för några timmar sedan, eller för någon timme sedan, USAs president Donald Trump. Mm. Och han har sagt att han redan sagt i Ankara i Turkiet att han är besviken när det gäller hur de NATO-allierade inte ställde upp när det gäller USAs krig i Iran. Kommer det att bli mer kritik från hans håll under det här mötet eller försoning efter de här senaste tidens hårda ord, tror du?
Väldigt svårt att veta. Jag tänker inte gissa på vad som kommer sägas imorgon, utan det kan jag berätta imorgon istället. Men det är ju väl känt att det har varit en lite infekterad diskussion mellan USA och ett antal NATO-länder som inte har låtit baser användas för amerikansk flyg till exempel. Jag tror att det där ligger lite bakom oss just nu med tanke på att det ändå finns en begynnande vapenvila och begynnande öppning av Hormuzsundet. Och dessutom ett europeiskt engagemang för att långsiktigt under fredliga förhållanden säkra sjöfarten så att den ska kunna fungera. Det ligger ju i allas intresse. Så jag tror inte att det kommer vara en stor fråga, men att det finns utrymme för överraskningar på sådana möten, det tror jag alla är helt medvetna om. Men jag tycker vi ska ägna oss lite mindre åt att tänka på amerikansk retorik och lite mer åt att tänka på rysk praktik. För det är Ryssland som är det definierande hotet mot säkerheten i vår del av världen.
Sverige ökar ju sin försvarsbudget nu för att nå 5% av BNP om 5 år, alltså tidigare än det gemensamma målet. Kommer Sverige att trycka på de länder som inte drar sitt strå till stacken här?
Utan tvekan, och det tror jag många kommer göra. Det är en ganska stor lista av länder som nu gör exakt det som vi sa för ett år sedan att vi skulle göra. Och det där är viktigt. Det är enkelt att fatta högtidliga beslut på möten, men det är sen i det dagliga jobbet där man ska prioritera, resurssätta, fatta de nationella besluten. Det är då jobbet görs på riktigt. Och vi bevisar nu tillsammans med ett antal länder att det är fullt möjligt. Det är inte enkelt. Det är fullt möjligt att göra detta, och jag tror det kommer bli en ganska noggrann och detaljerad och kanske lite hänsynslös genomgång av vilka länder som nu verkligen gör jobbet och vilka länder som tar för gott om tid på sig att komma vidare. Det tror jag, så lät det förra gången, så kommer det låta den här gången också tror jag, och då kommer Sverige och andra länder framstår som väldigt, väldigt bra i den jämförelsen.
Och hur går en sån genomgång till? Du säger att det är hänsynslöst.
Nej, men alltså, NATO har ju en ganska tydlig bild av vilka beslut som olika länder har fattat och hur de ekonomiska investeringsbesluten har gått till och vilken försvarsindustriell förmåga som länderna har, vilka styrkor man anmäler in till NATOs gemensamma insatser. Och det här säger jag inte för att skryta, för att vi får väldigt mycket beröm just nu för att vi bevisar att det här är fullt möjligt. Men alla har inte samma brådska, men jag tror att det kommer att bli väldigt tydligt på mötet. Sen är vi inte här för att peka finger, utan vi är här för att se att de som verkligen gör det på rätt sätt ska bli föredömen för andra länder som också måste stärka sin europeiska förmåga.
Och vilka konsekvenser tycker du då att det ska bli om man inte lever upp till de här gemensamma satta målen?
Det finns inga stadgeenliga sådana konsekvenser, men jag tror att situationens allvar, jag har ju länge sagt att amerikanska presidenter har ju många decennier sagt att Europa måste stärka sitt eget försvar och kan inte lita lika mycket på USA. Det har sagts långt tidigare och lite mjukare ordalag. Nu sägs det med en väldigt tydlighet och ibland en viss oartighet. Så nu har länder i Europa förstått det. Men det är bra för Europas säkerhet om europeiska länder ökar sin förmåga att försvara just Europa. Så att vi ska vara tacksamma för alla de länder i vår närhet som nu gör precis som vi själva. För mig är ju NATO väldigt mycket Norden, de tre baltiska staterna, Polen, Tyskland, Frankrike, Storbritannien. Det är stabila Nederländerna som verkligen gör sin hemläxa just nu.
Men den här oartigheten som du nämner, har den haft en poäng, liksom en effekt i sig?
Det kan man väl inte utesluta. Jag, som sagt, jag tänker inte recensera den här retoriken, utan för oss är det som händer på marken och det som Ryssland gör, det är det som är det definierande hotet. Men det är klart att om USA tidigare tyckte att Europa inte riktigt förstod poängen, så tror jag nog att Europa har förstått poängen nu. Sen kan man ändå uttrycka sig på olika sätt.
Statsminister Ulf Kristersson på plats i Ankara, Turkiet, för NATO-toppmötet, och vi intervjuade honom för en stund sedan.
Tillbaka till dig, Andreas Liljeheden, på plats i Ankara och toppmötet. Ja, du hörde här, statsministern vill inte använda så mycket hårdare ord än oartigt om relationerna inom NATO. Om det ändå blir tjafs vid kaffeautomaten, vad handlar det då om?
Ja, det finns ju risk att det kan bli tjafs, kanske inte bara vid kaffeautomaten utan också vid bordet där ledarna har diskussioner så att säga. Om vi tittar på Trump och hans kritik, ja, men dels har vi det här frågan om Iran som vi redan har nämnt, men sen handlar det också om att Trump tycker att en del NATO-länder inte lever upp till det man har lovat, inte lägger tillräckligt mycket pengar på sina försvar. Och det handlar ju om det målet man satte upp vid förra toppmötet i Haag, att till 2035 så ska man lägga 5% av sin BNP på försvar, och nu är det dags att leverera, lägga fram trovärdiga planer för att visa att man tar trovärdiga steg mot det målet, och det kanske inte alla länder gör. Det har kommit kritik mot till exempel Storbritannien. Jag hörde att statsministern sa att Storbritannien gör sin hemläxa. Storbritannien kanske inte riktigt är på väg mot det målet, men även Italien, Spanien med flera. Så det är ju en sak som kan diskuteras vid kaffeautomaten. Sen om vi tittar på för svensk del, ja men där kan det ju definitivt komma kritik för att Sverige, Norden, de baltiska länderna drar ett väldigt tungt last när det gäller stödet till Ukraina. Det militära stödet till Ukraina, det finansiella stödet till Ukraina. Och det är ändå små länder vi pratar om som ger mycket stöd i förhållande till sin egen storlek. Och man tycker då från svensk sida att andra länder, större länder, de borde ge betydligt mer stöd till Ukraina. Så det kan ju också vara en känslig fråga för en del länder. Mm.
Och vad händer härnäst i eftermiddag kväll, och där du är just nu, Andreas Liljeheden, på NATO-toppmötet i Ankara?
Ja, det som händer ikväll, alltså idag har man ju haft det här industriforumet nu på förmiddagen med försvarsindustrin. Det som händer nu framåt, det är senare under kvällen, så är det en middag med ledarna. President Zelensky från Ukraina ska vara med där. Sen har också NATOs försvarsministrar och utrikesministrar lite olika separata möten med partnerländer från Asien bland annat. Sen är ju det själva verkliga toppmötet med NATOs ledare imorgon, och det blir ju väldigt kort och koncist, bara 3 timmar långt. Och det handlar ju om att man ska hålla Donald Trump på gott humör helt enkelt, undvika bråk.
Andreas Liljeheden, Sveriges radios korrespondent där.
Och vi stannar kvar i dagens stora försvars- och ekonominyhet, att NATO vill köpa upp till 10 exemplar av spaningsflygplanet Global Eye från Saab.
Det här planet beskrivs som en svensk exportframgång, men vad är det som gör det så bra?
Ja, vi välkomnar 2 gäster som kanske kan svara på det. Mikael Holmström, tidigare reporter på Dagens Nyheter som bevakat försvarsfrågor länge. Du finns med oss på länk, och här i studion Mikael Greve, före detta stridspilot och numera vd på försvars- och IT-företaget Avionic. Ditt företag arbetar tillsammans med Saab, bland annat med Global Eye ska vi säga.
Mikael Holmström, vad betyder den här affären för Sveriges ställning, bedömer du, i NATO?
Alltså, de här radarspaningsplanen, de är ju väldigt viktiga. De har ju NATO haft, det är en av de få tillgångar som NATO har militärt. Andra ligger ju på medlemsländerna, och det har ju varit USA som i typ 40 år har stått för den här kompetensen och den här tekniken, och nu kommer då Sverige då och ersätter den rollen. Och det är ju inte bara att man ska leverera de här planen, 10 stycken eller vad det nu kan bli, utan de ska ju också hållas igång under många år framöver. Och Global Eye har ju gått på export redan till Frankrike, på väg att bli användas av Kanada och används av Förenade Arabemiraten. Och det innebär att det här blir ju någon sorts världsstandard. Jag tror att det kommer många fler order. Och det är klart givetvis viktigt, därför att de här ska ju sen kollas igång och uppdateras och så vidare. Så det är liksom ingen engångshistoria, utan det här kommer under väldigt lång tid kommer det här vara ett väldigt viktigt system för en lång rad länder.
Men så det är både en fjäderhatten för Sverige och någonting som kommer att antagligen köpas upp av ännu fler länder framöver?
Och sen är det ju också ett bevis på att Europa faktiskt kan axla en del av de bördor som USA säger har burit upp under många år.
Just det. Mikael Grev, tidigare stridspilot på Viggen och Gripen. Om man tittar på de övervakningsplan som NATO redan har, som inte är något av de här 2 svenska, men som ska ersättas nu då, tror vi, med Global Eye. Hur skiljer de sig? Vad är speciellt med Global Eye?
Ja, det som är speciellt framförallt är att det är väldigt mycket nyare flygplan. AWACS, som det gamla flygplanet heter, kom ju ut på 90-talet, och det är ju helt enkelt 30 år gammalt. Det är en helt annan radartyp där radarn snurrar hela tiden, och man ser på det bara en uppdatering av de möjliga målen då på var 10:e sekund ungefär. Fast, och Global Eye har en annan typ av radar som kan se dem softare än vill i princip.
Vad sa du?
de kan se den så ofta den vill. Det vill säga att radarn kan vrida ut sig hur fort som helst åt alla håll och kan se flygplan precis när den vill, istället för den gamla typen då, som snurrar runt. Ungefär som man får se på film ibland, att det är som en linje som snurrar.
Och vad gör Global Eye då? För det är övervakning, men inte bara övervakning, va?
Nej, den är ganska många sensorer har den faktiskt. För att den stora sensorn är ju själva radarn som är, det ser ut som en skibox och sitter på ovanpå flygplanet. Och flygplanet ser ut som en liten, eller en stor businessjet egentligen. Och den här radarn då ser andra flygplan på väldigt, väldigt långt håll. Och egentligen alla flygplan som bedriver strid har ju en sån här radar för att se andra flygplan som man kan skjuta och så vidare. Men det som gör den här lite speciell är att den ser väldigt mycket längre. Den kan se ungefär över 600 kilometer. Medan kanske en Gripen radar då ser 100 kilometer eller 150 kilometer och kanske mer bara rakt fram och vad de ska göra.
Så att man har ett sånt här flygplan tillsammans med flera Gripenplan då, som en liten stridsledningscentral där uppe i luften.
Ja, det är exakt vad det är faktiskt. Och man kan väl likna det lite grann vid att stridsflygplanen som är där ute, det är som fotbollsspelare. Och som är ute och löser saker och skjuter ner och ser till att inte bli nedskjutna. Och sen är Global Eye hänger tillbaka lite grann som en coach ungefär och har koll på hela bilden vad alla flygplan är. Och så sitter det flygstridsledare i kroppen på den här Global Eye som kan berätta för stridsflygplanen, ja, men nu har du en till höger, en till vänster och vänd om och det börjar komma någon och så vidare.
Alltså hur avancerat och kompetent är Global Eye jämfört med andra spaningsplan i världen idag?
Ja, det är ju, om man ser på de rent tekniska detaljerna. Nu är det alltid lite grann som att mäta benstyrka på en fotbollsspelare, så det är lite svårt att se. Men de är faktiskt riktigt bra. De ser väldigt långt och deras flygplan går både högt och fort och kan hållas uppe länge. Och det är såna här grundteser. Sen är det väldigt mycket som sitter i mjukvaran. Och där har Saab, både i Gripen och i Global Eye, har satsat väldigt mycket på just mjukvara. Och den är ju, har ju fördelen att den kan hela tiden uppgraderas. Så istället för att man bara har en väldigt bra hårdvaruplattform så kan man få nya versioner kontinuerligt hela tiden. Och det är det som gör mycket av det här avancerade.
Jag blir nyfiken på Mikael Holmström, försvarsjournalist. Du har ju flugit en sån här Global Eye, har jag förstått det som.
Ja, det är inför 2017 så har jag efter ett års bearbetning av flygvapnet och materielverket och Saab så fick jag vara med på ett skarpt uppdrag.
Och hur var det? Berätta.
Det var ju väldigt intressant. Alltså planen är ju gråmålade och diskreta för att inte väcka uppmärksamhet. Och som Mikael Grev sa så är det ju, har du ju den här skidboxen som du ser ut på själva radarantennen upp ovanpå. Och sen när man går in i planet så är ju piloterna, det ser väl ut ungefär som på vilket affärsjetplan som helst. Men sedan då så sitter ju då operatörerna vid dataskärmar och där kan de ju då se väldigt långt, 50 mil bort, vad som finns i luften. Och med Global Eye kan man även se fordon på marken och även vad som finns nere på vattenytan. Slänger man i en ölburk så kan Global Eye upptäcka den mitt ute på Östersjön. Och under det här uppdraget så identifierade vi ju då, det var ett skarpt uppdrag, så vi identifierade då ryska eller örlogsfartyg, fregatter på väg från Ryssland till ett annat land som då hade låg i en klunga med handelsfartyg i Östersjön. Och då med hjälp av då Global Eye så kunde då två svenska Gripenplan, spaningsplan då, söka upp de här fartygen, gå direkt på de här fartygen, fotografera dem och det var ett exempel på hur man stridsleder från de här planen.
Och vilken glädje och hade man då, så vitt du uppfattade, av just Global Eye? Hade inte de där flygplanen hade kunnat fara dit och ändå puffa bort ryssarna?
Ja, men det gällde ju att hitta dem och veta i den här, bland de här handelsfartygen och dessutom då så hade man ju i det här sammanhanget hade vi också ett svenskt signalspaningsplan uppe. Och det handlar ju också om att kunna erbjuda skydd mot det här signalspaningsplanet om rysk jakt, vilket ju har hänt, skulle gå upp och störa den svenska signalspaningsplanen. Då skulle man ju det Global Eye direkt se om någon lyfter från ryska baser. Därför att i och med att man ligger då högt, kanske 10-15 000 meters höjd, så ser man ju mycket längre in än vad man kan göra med radarstationer på marken. Så att det är en väldig tillgång när det gäller att få tidig förvarning på eventuella hot mot NATOs territorium.
Ja, Mikael Greb, du hör här Mikael Holmström. Man kan säga att man kan se en burk om man slänger den i Östersjön i princip. Man ser väldigt bra med det här flygplanet. Nu utvecklas ju tekniken väldigt mycket, bland annat med satelliter. Vad tror du, varför väljer man ändå att köpa in de här flygplanen när satelliterna utvecklas och gör ju lite samma sak?
Satelliter utvecklas absolut, men de kan inte ersätta de här flygplanen idag. Och man måste trots allt agera idag. Det är möjligt att de kommer göra det på en sikt om 10-20 år. Det är lite svårt att säga om. Det finns vissa, så att säga, begränsningar satelliter har. De är på väldigt långt håll, de har inte jättemycket energi eller effekt då, och så vidare. Så att det där är inte ett löst problem, och då kan man inte bara låta bli att köpa saker och vänta på det som kanske kommer.
Men rent tekniskt då, vad är det i GlobalEye som gör att man ser så sjuhelsikes bra som Mikael Holmström här har beskrivit?
Ja, det är innovationen faktiskt i själva radarelementen. Det sitter väldigt många, flera tusen radarelement i, som är alltså galliumnitrid, som är ett ämne helt enkelt som är det liksom både dyrt och väldigt bra för såna här saker, som gör att de ser 70% längre än den förra generationen till exempel. Och sen är det ju ingenjörskonst att få till de här sakerna, att de kan peka åt rätt håll och såna här saker.
Mm. Mikael Holmström, det är Kanada och Sverige som nu kommer leverera den här kapaciteten till NATO, det är inte USA. Du var inne lite på det där tidigare. Är det en omfördelning av bördorna, om vi säger så, som vi ser nu, det nya NATO där Europa tar mer ansvar?
Ja, just det här fallet är det ju det. Samtidigt ska vi veta då att det är inte bara Sverige och Kanada. Faktum är ju att Sverige hade, och Saab hade inte riktigt råd att utveckla det på egen hand, utan just den här radarn då som Mikael Greve nämnde, det var egentligen pengar från Förenade Arabemiraten, för de köpte som bestämde sig för att satsa på GlobalEye tidigt. Och det var egentligen det som jag nu har berett vägen då för den här satsningen då. Men i kombination med Saabs unika, att Saab valde ju en egen väg som ingen annan har valt här för att åstadkomma det här, och den har ju visat sig nu, det har varit en långsiktig satsning som nu bär frukt.
En fråga till er båda, om vi börjar med Mikael Holmström, nästa generationen sånt här spanings- och stridsflyg, vad kan det som inte dagens kan, tror ni?
Det kan vi inte, jag vill inte spekulera om det. Titta så överraskade vi har blivit av drönarna i Ukraina. Det är nästan omöjligt att idag säga vad som är nästa steg. De här kommer att vara i luften i säkert 20 år till.
Ja, då får den andra Mikael här. Stackars, det blir din puck nu. Vad händer om 20 år?
Ja, det är sånt där jag jobbar med faktiskt. Så att vi hoppas att jag har några svar. Men jag tror att mjukvaran kommer att utvecklas väldigt, väldigt mycket. Det är där nästan all innovation kan göras idag. Till exempel så har vi det här med väldigt många, många drönare som kommer. Och att man ser till att i den här har en mjukvara som gör att man kan se hundratals, kanske tusentals drönare som man kan dela ut till stridsflyg, till all form av alla förband som kan bekämpa de här och se till att göra på optimalt sätt hela tiden, optimera slagfältet genom att ha smart mjukvara. Man brukar prata AI, men det är inte nödvändigt. Mycket simulering av framtider och så vidare. Det är där vi ser innovationen framgent, tror jag. Inte just i hårdvaran.
Tack så mycket Mikael Greve, tidigare stridspilot och nu vd för ett försvars-IT-företag. Och Mikael Holmström, tidigare reporter på Dagens Nyheter.
Och Studio 1 idag produceras av Marcus Elvebrandt, sändningskoordinator Veronica Mitrevska och tekniker Luna Kasai.
Till Ukraina nu och Odessa, som är Ukrainas absolut viktigaste hamnstad, en livlina för landets viktigaste export, spannmålet.
Men hamnarna och staden har varit måltavla för ryska drönare och robotar allt sedan den fullskaliga invasionen.
Men trots alla hot så kommer och går lastfartygen från Odessa.
Vi befinner oss någonstans i Odessa-trakten. Var exakt får jag inte berätta av säkerhetsskäl för militärerna som står runt mig. Några av dem tittar på en liten skärm, en scanner, medan mörkret sakta lägger sig. Det här är ett av många luftvärnsbatterier med kulsprutorna riktade ut mot Svarta havet. Just nu är det stillsamt och fridfullt. Månen syns på håll, vattnet kluckar under oss. En av soldaterna här med krigarnamnet Vitamin är krigsveteran från fronten. Han ingick tidigare i ett elitförband som stormade ryska ställningar. Det jobbigaste var att ta sig fram inför anfallet, berättar han. Man var tvungen att bära med sig så mycket utrustning som var tung, samtidigt som fientliga drönare svävade över oss, berättar han. Inte mindre än två gånger har Vitamin sårats. Nu är hans tid vid fronten över. Istället är han frivillig här vid vattnet med målet att skydda Odessas närområde. Jag kan inte vara vid fronten längre, men jag kan fortfarande göra nytta här genom att försöka skydda himlen här från drönare, säger han. Vid kulsprutornas lavetter har det målats små vita trekanter. Det markerar antalet drönare som skjutits ner av just den här lilla gruppen. Och det är ganska många. Hotet mot Odessa och hamnarna runt omkring är konstant. När som helst kan en drönare dyka upp. Och nästan alltid handlar det om Shahed-drönare av olika typer.
Så här ligger delar av en Shahed-drönare. Det är liksom, det verkar vara som gjort av papp nästan, någon slags glasfibermaterial. Man ser tydligt profilen här också. Helt sönderbränd.
Но найважче дивитися, коли вони появляються дуже низько, дуже швидко.
Det svåraste är när drönarna kommer fort och lågt, berättar Vitamin.
Буває таке, що раз на тиждень, буває таке, що два рази на тиждень, буває таке, що три рази на тиждень. Ну, як вони йдуть, по якому напрямку?
En gång sköt vi ner 7 stycken drönare på 2 timmar, säger Vitamin. Men det varierar. En del kvällar är det helt lugnt, säger han. Försvaret av Odessa är centralt för Ukrainas ekonomi. Sjöfartsjuristen Artem Volkov säger att handelsfartyg i Ukrainas marina korridor ständigt är en måltavla för ryska attacker.
They try to attack almost every vessel calling Ukrainian port for loading or going from Ukrainian port with a loaded cargo, primarily grain commodities and sunflower seed oil.
Framförallt så handlar det om fartyg lastade med Ukrainas två viktigaste exportvaror, spannmål och solrosolja.
In the last weeks, sometimes it's 2-3 vessels per day and they attack on the day and on the night.
Under de senaste veckorna har omkring 2-3 fartyg angripits dagligen. Det kan ske dag som natt, säger Artem Volkov. Trots riskerna är ändå sjökorridoren igång.
The Ukrainian grain products, grain commodities were exported to over 56 countries. Major part of these countries are African.
Under det senaste året har till exempel Ukraina exporterat i första hand spannmål till 56 länder, i huvudsak till Afrika, säger han. Men hoten är uppenbara och luftförsvaret är centralt. Enligt Artem Volkov så saknar Ukraina medel att skjuta ner de fruktade ballistiska robotarna från Ryssland.
Russia uses ballistic missile. The only way to catch it is Patriot. And we do not have enough rockets, enough missiles for Patriots, and that is why we are asking either for Patriots or for license to produce Patriots.
Det enda systemet som kan skjuta ner de ballistiska robotarna är det amerikanska systemet Patriot. Men vi har inte tillräckligt av det och vi har begärt att få tillverka det här, säger han. Men något nytt håller på att hända som kanske kan ändra dynamiken i kriget i och omkring Svarta havet. Ukraina har genomfört intensiva drönar- och robotattacker mot halvön Krim med syftet att skära av den helt. Och där har den ukrainska flottan varit en central spelare.
Що стосується стадії сьогоднішній, Крим є майданчиком для запуску ракет.
Krimhalvön har varit som en militärbas för Ryssland, för deras flyg, men därifrån har också många av deras drönare avfyrats. Genom att skära av deras logistik, vägar, el och transporter så minskar vi deras förmåga att använda Krim mot oss, säger kommendörkapten Dmytro Pletenchuk, talesman för den ukrainska flottan som har sitt högkvarter här i Odessa.
Для росіян Крим має велике стратегічне значення, через який вони можуть проєктувати силу не тільки в Азово-Червоному.
För Ryssland har Krim enorm betydelse, strategiskt för att kontrollera Svarta havet, men också symboliskt har en betydelse. Det var ju här som den ryska ockupationen inleddes när Krim annekterades 2014, menar Dmytro Pletenchuk. Och nu är de ryska styrkorna på Krim hårt trängda. Åter till krigsveteranen Vitamin och de andra vid kulsprutorna någonstans kring Odessa. Natten har varit lugn, inga drönare har siktats. Och för Vitamin är det ett bra tecken.
Ja, de människa drönar i ne måste vara tak massivna за наносити удари по Україні.
Ja, det här visar att ryssarna inte kan attackera oss så massivt längre, säger han och tänder en cigarett och tittar ut på havet. Richard Myrenberg, Odessa.
Efter två decennier vid makten så säger terrorklassade Hamas att de nu upplöser sitt styre i Gaza.
En ny palestinsk kommitté ska ta över, men frågan är om det verkligen betyder att Hamas släpper kontrollen. Anders Persson, Mellanöstern-expert och statsvetare på Linnéuniversitetet, välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Vad innebär det rent konkret att Hamas upplöser sitt styre?
Ja, det innebär att man släpper den civila kontrollen av Gaza, till synes i alla fall. En fråga som återstår här är ju om alla Hamas tjänstepersoner och byråkrater på olika ministerium, om de kommer att få sparken nu eller om de kommer att vara underställda den teknokratiska kommittén som ännu inte är på plats. Så det är bara några av frågorna som kvarstår, och den allra svåraste frågan av alla är ju att Hamas ser ut att behålla sina vapen och därmed förmodligen också säkerhetskontrollen och de facto-kontrollen av Gaza.
Vi ska försöka reda lite de där frågetecknena, men vad tror du är Hamas syfte nu med att göra det här?
Det är både oväntat och väntat, kan man säga. Det har ju ryktats de sista dagarna att det här är på gång. Å andra sidan har det gått 9 månader sedan vapenvilan trädde i kraft. Och att det kommer först just nu var ganska oväntat, om man nu bortser från ryktena de senaste dagarna. Så det exakta syftet här kring varför Hamas gör det här är oklart. Men det ser ut som att man vill sätta press på USA och Israel att vara med till mötesgående och gå med på olika typer av eftergifter i utbyte mot det här.
Vad då till exempel?
Ja, det skulle ju kunna vara att tillåta mer hjälp in till Gaza, tillåta mer återuppbyggnad, att USA kan pressa Israel till territoriella tillbakadraganden och den typen av åtgärder. Den här vapenvilan bestod ju av 20 punkter och de flesta är ju ännu inte uppnådda.
Men om du inte är säker på att de menar allvar, vad talar för att USA och Israel tror på Hamas här?
Ingenting skulle jag säga. Vi har ju sett att det här utspelet har fått ett väldigt ljummet mottagande. Både från Trumps så kallade fredsråd och från Israel som säger att det är man kallar det för Hezbollah-modellen. Att Hamas gör en chimär här och att man behåller den de facto kontrollen. Och från Trumps fredsråd så har vi hört att de säger att de vill se konkreta bevis på att Hamas verkligen ger upp sina vapen, och det har vi ännu inte sett. Donald Trump har för övrigt inte kommenterat det här överhuvudtaget.
Men om man gör en välvillig tolkning av Hamas uttalande här om att upplösa sitt styre i Gaza, hur ser den ut?
Ja, den ser ut som sådan att det här välkomnas ju av en hel del personer i Gaza som menar att det här är ett konkret och viktigt steg mot en ny och kanske bättre framtid. Så man hoppas på att det här ska vara startskottet till att få igång en process där USA, Israel och de andra medlarna är mer tillmötesgående mot både Hamas och mot Gaza, då i sin tur gör olika typer av åtgärder som jag var inne på innan, mer bistånd, mer återuppbyggnad, kanske press på Israel för att då få igång en ny dynamik i Gaza.
Om man backar tillbaka bandet lite då, så det här kommer ju som en del av avtalet mellan Hamas och Israel, eller hur? Där det är tänkt att Hamas ska lämna över styret och en palestinsk teknokratisk kommitté på 15 personer ska ta över. Alltså, vad innebär det där egentligen?
Ja, så om vi spelar tillbaka bandet och zoomar ut, så är det här en del av Donald Trumps framförhandlade vapenvila från september förra året. Och den bestod av 20 punkter. Och punkt nummer 13 är att Hamas ska sluta styra Gaza och ge upp sina vapen. Och där kan man ju argumentera, om man är välvillig, att Hamas börjar nu att implementera den. Och sen en annan punkt är att en teknokratisk kommitté bestående av en rad framstående palestinska teknokrater, alltså människor med specialistkompetens inom olika områden, ska ta över styret av Gaza. Men många frågor återstår där, det vill säga, kommer det vara säkert för dem att återvända till Gaza? Vilken typ av legitimitet har de? Vilken typ av folkligt stöd har de? Hur ser deras exakta mandat ut? Hur ser finansieringen ut? Och så vidare. Så alla de frågorna kvarstår, och vi vet ännu inte i dagsläget ifall den här teknokratiska kommittén verkligen kommer att återvända till Gaza eller inte.
Så kan man tala då om ett maktskifte om Hamas fortfarande har den militära makten, för det har ju ännu inte kommit något besked att de ska lämna in sina vapen?
Jag skulle akta mig för att säga att det är ett de facto maktskifte, än så länge i alla fall. En stor lärdom från Mellanöstern är ju att de som sitter på vapnen sitter i regel på den reella makten, och de som saknar vapen är i regel papperstigrar. Så det är för tidigt att tala om ett maktskifte, men det skulle ju kunna vara början på ett sådant.
Hur tror du att människor i Gaza, eller om du har hunnit uppfatta några reaktioner, hur ser de på det här, och ger det där ett hopp om verklig förändring?
Det finns ännu inga opinionsundersökningar som visar hur människorna i Gaza ser på det här. Det har varit ganska många positiva röster från intellektuella och författare och andra som menar att det är ansvarsfullt av Hamas att göra det här, och att man då hoppas på att det här kan vara ett steg emot en bättre framtid för Gaza. Mm.
Och om vi blickar framåt, vad kommer att hända härnäst? Om du behöver ge oss några möjliga scenarier som du kan se just nu.
Ja, det är en svår att analysera situation och en osäker framtid. Men den första överhängande frågan är ju, kommer den här teknokratiska kommittén att överhuvudtaget återvända till Gaza och börja styra där? Det är ju det som man ska hålla reda på först och främst. Och sen såklart hur det kommer att gå för den. Och det blir säkert massor utav utmaningar. Ett annat scenario är att den inte återvänder till Gaza, och att då Hamas får styra vidare, eller att det blir någon typ av anarki eller vad. Det är också ett möjligt scenario.
Anders Persson, Mellanöstern-expert och statsvetare på Linnéuniversitetet. Tack för din medverkan i studie 1.
Mm. Och vi kan prata lite om vad vår nästa timme ska handla om. Idag kom ju domen mot Marine Le Pen i Frankrike.
Vi ska prata med vår förra korrespondent Alice Petrén, och så ska vi prata om den gröna omställningen som sagt där ner. Vad kan vi lära efter Northvolts konkurs i Skellefteå när det gäller den?
The Swedes om semestrande svenskar.
Man får inte skriva till folk som är på semester. Du kan inte nå dem.
Och förväntningarna, det är ju också någonting som jag aldrig funderade om i Tyskland. Okej, nu är det sommar. Nu måste jag hinna med det här, med det här, med det här, med det här. Och istället så blir man helt slapp och bara inte orkar ta sig ut.
Lyssna på The Swedes. Onsdagkvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
Här är Ekot kvart i fem. Mångmiljardaffär för Saab när NATO ska köpa spaningsplan. Domen mot franska högerytterpolitikern Marine Le Pen kvarstår och väntas inte ställa upp i nästa års presidentval. Och här hemma i Sverige vill regeringen utreda hur personer dömda för brott ska kunna lämna Sverige tidigare. I studion Alexander Ivanovski. Ja, idag blev det klart att NATO vill köpa upp till 10 radarspaningsflygplan av Saab. Nu inleds formella förhandlingar om mångmiljardaffären som betyder mycket för Saab enligt vd Mikael Johansson.
Det här är väldigt, väldigt stort för Sverige och för Saab att få möjligheten att försörja NATO med den här förmågan som är så vass. Det är klart att upp till 10 system från NATO är jättegrej.
Så här lät det vid NATOs toppmöte i Ankara när generalsekreterare Mark Rutte berättade att NATO väljer Saabs Global Eye som nytt övervakningssystem från luften.
Saabs Global Eye system takes airborne warning and control to a new level.
NATO vill köpa upp till 10 plan. Prislappen kan bli omkring 40 miljarder kronor enligt Saabs vd Mikael Johansson som också utlovar nya jobb till Linköping och Göteborg.
Lite svårt att definiera exakta tal här, men det är hundratals arbetstillfällen i både Linköping och Göteborg, det är helt klart, för nu ökar vi ju takten.
Att NATO väljer det svenska övervakningssystemet framför ett amerikanskt är en framgång för svensk försvarsindustri. Det menar Hans Livong som är professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
Det här är ett prestigesystem.
Affären är ett steg i utvecklingen att Europa nu i större utsträckning bygger sina egna vapen, säger Hans Livong.
Det är ju både en signal att det inte är ett amerikanskt system längre och att det inte är på så sätt lika tydligt under amerikansk kontroll.
Handlar det om att spana på Ryssland? Är det det man ska ha de här planen till?
Framförallt spana mot gränsen mot Ryssland, det vill säga om det är någonting som händer precis bortanför gränsen, men också vad som flyger in från Ryssland in över Europa.
Statsminister Ulf Kristersson är på plats vid NATO-toppmötet.
Det är klart att det finns en svensk flagga i allt detta som är otroligt viktig. Både ett erkännande för den starka försvarsindustri som Sverige har haft i många, många år. Men som kanske aldrig har riktigt fått det erkännande tycker jag som det förtjänar. Men som nu hela världen är intresserad av. Men det är klart att det också stärker den svenska auktoriteten i NATO.
Rapporter här Andreas Liljeheden och Anders Hjelmin. USAs president Donald Trump har anlänt till Ankara idag för NATO-mötet. Han inledde med att hylla världen för mötet, Turkiets president Erdogan, och går till angrepp mot övriga NATO-länder.
Well, we're going to see. I was very disappointed with NATO. And frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended.
Och vår Washington-korrespondent Gina Lindberg är med oss nu. Gina, vad är det för budskap som Trump vill skicka?
Ja, Trump vill sända budskapet att han inte bryr sig om NATO lika mycket som NATO bryr sig om honom. Donald Trump gick ut hårt som vi hörde och sa att han övervägt att inte åka till NATO-mötet överhuvudtaget. Enda anledningen att vara här är att värden för mötet är Turkiets president Erdogan som han fullkomligt öser beröm över. Men i övrigt kom Donald Trump med beska besked till NATO. Han sa att han utesluter inte att USA drar tillbaka fler trupper från Europa. Vi skulle kunna dra tillbaka alla våra soldater, sa Donald Trump. Han upprepade att USA vill ta över Grönland och han kritiserade övriga NATO-länder för att de, med hans ord, inte ställer upp för USA. Och det han syftar på då är kriget mot Iran som ju är ett anfallskrig som USA inledde tillsammans med Israel.
Vad är det då Trump vill ha ut från det här mötet för USAs del?
Ja, han vill skifta balansen inom NATO så att Europa tar större ansvar både ekonomiskt och militärt. Och han har definitivt inte släppt frågan om Grönland. Det återkom han till flera gånger under pressträffen idag. USA behöver Grönland, var hans budskap. Och signalen som han vill skicka hemåt hit till USA, det är att han sätter USA först. Han sätter den inhemska militärbudgeten före NATOs, den ska öka. Den gyllene försvarskupolen, The Golden Dome, ska byggas över USA. Samtidigt som engagemanget internationellt, det vill säga satsningarna på NATO, ska minska.
Och vi har också med oss vår korrespondent Nina Benhoff från mötet i Ankara. Hur stor är oron bland de europeiska allierade för vad Trump kommer med för budskap?
Ja, men här råder en spänd väntan får man väl säga. Kommer vårens konflikter som Gina Lindberg precis beskrev kring Irankriget, kring Grönland att spilla över och påverka utgången av det här mötet? Det som planeras här annars är en uppföljning av hur långt de olika NATO-länderna har kommit med sina planer på utökade försvarssatsningar, alltså det man kom överens om förra året, där ju USA då vill att de europeiska NATO-länderna ska ta över huvudansvaret för det konventionella försvaret av Europa. Och de europeiska länderna är ju angelägna om att det här blir en ordnad process så att det inte blir några luckor i försvaret som Ryssland skulle kunna utnyttja, och därför hoppas man att det inte kommer några överraskningar från USA på det här mötet.
Men Nina, bland annat så ska Donald Trump ha ett eget möte med Ukrainas president Zelensky, och han talade tidigare idag och ska möta Trump med, bland annat ikväll. Vad är hans budskap?
Ja, han vädjade framförallt om hjälp till luftförsvaret av Ukraina, inte minst efter de senaste dagarnas dödliga robotattacker. Vi kan höra hur det lät.
While this war continues, please help us get more air defense missiles. This is our top priority right now.
Att kunna försvara oss mot Rysslands luftanfall, det är vårt största prioritet, sa Zelensky, som hoppas få möjlighet att kunna tillverka amerikanska Patriot luftvärnsrobotar på licens i Ukraina. Och han argumenterade också för ett ukrainskt NATO-medlemskap. Ukraina skulle vara en värdefull medlem av NATO, sa han, men något sånt medlemskap ligger inte på bordet inför det här mötet.
Tack så mycket för det, våra korrespondenter Nina Benner och Gina Lindberg. Så till Frankrike, där domen idag kom mot ytterhögerpolitikern Marine Le Pen, som slår fast att hon förskingrat EUs offentliga medel. Le Pen döms till 3 års fängelse, varav 2 år villkorligt, och det tredje är under elektronisk övervakning i form av en fotboja. Hon får även 15 månaders förbud mot att stå på en valbar plats. Vi har nu med oss vår utsända i Paris, Caroline Poron. Vad innebär den här domen för Le Pens möjligheter att faktiskt kandidera i presidentvalet?
Den innebär faktiskt att hon kan kandidera till presidentposten i april, eftersom hon började avtjäna straffet redan i mars. Men sen har hon ju tidigare sagt att hon inte tänker kampanja i fotboja. Men det är inte helt klart ännu vad som kommer ske.
Vad har hon själv gett för besked? Vet vi någonting om det?
Hon lämnade domstolen utan att svara på några frågor. Hon har inte sagt någonting än, men vi vet att hon ska vara med. Hon är planerad att vara med i en tv-intervju på kanalen TF1 här klockan 8 ikväll. Och då väntas hon ge besked om vad som ska hända härnäst. Men hennes advokat uttalade sig och han sa att försvaret var delvis nöjt med tanke på det sänkta straffet, särskilt när det gällde valbarhetsförbudet.
Men Caroline, vad har det kommit för reaktioner på den här domen?
Ja, det man pratar om mycket nu här i väntan på att hon själv ska uttala sig om vad hon tänker göra, det är ju just den här frågan om kan man ha en president som är dömd för brott, och kan man ha en president och en presidentkandidat som har fotboja? Det är det som diskussionen handlar om mest nu.
Tack så mycket, Caroline Poron, vår utsända i Paris. Iran har utfört åtminstone 3 robotattacker mot kommersiella fartyg i Hormuzsundet. Det uppger 2 amerikanska tjänstemän för nyhetssajten Axios. Attackerna kommer mitt under förhandlingarna om ett slut på kriget.
Under natten träffades en oljetanker nära Hormuzsundet utanför Omans kust av en okänd projektil och började brinna. Detta enligt den brittiska sjötrafikbevakaren UKMTO. Ytterligare 2 fartyg ska ha träffats i anfallen, men inga personskador har rapporterats. 2 amerikanska tjänstemän uppger för nyhetssajten Axios att Iran ligger bakom attackerna. Iransk stats-TV hävdar att ett tankfartyg som transporterade naturgas från Qatar ska ha attackerats efter att ha ignorerat varningar. Attackerna hotar nu den redan sköra vapenvilan och riskerar att försvåra de fortsatta samtalen för att nå en slutlig uppgörelse mellan Iran och USA och ett slut på kriget, där Irans kärnteknikprogram är en av de avgörande frågorna. Irans utrikesminister Abbas Araghchi skrev på plattformen X under morgonen att samtal om att nå en slutlig uppgörelse mellan Teheran och Washington kommer inte att ske om USAs hot fortsätter. Uttalandet kom efter att USAs president Donald Trump hotat om att slutföra jobbet med militära medel om ingen överenskommelse nås.
We're either going to make a deal or we're going to finish the job. Okay? And it won't be tough to finish the job.
Reporter Anna Maria Holmgren. Ryska idrottare tillåts delta i OS oavsett politiskt ställningstagande, meddelar den internationella olympiska kommittén IOK. Men landets nationalsång och flagga är fortsatt förbjudna. Förändringen gäller från och med OS i Los Angeles 2028. Här hemma i Sverige vill Tidöpartierna att personer som kommit till Sverige, begått ett brott och dömts till utvisning i vissa fall ska kunna få lämna fängelse tidigare. Detta är utbyte mot att de reser hem frivilligt. Och det här ska nu utredas. Johan Forssell är migrationsminister.
För det är ett jättestort problem idag att så många utvisningsdömda helt enkelt obstruerar. Och då blir de kvar i landet, de kan begå nya brott och det är ju fruktansvärt orättvist.
Enligt regeringen finns det olika skäl till att personer som begått brott och dömts till utvisning inte lämnar landet. Ett skäl är att det finns länder som inte tar emot medborgare som tvångsutvisats, utan bara om personerna i fråga medverkar till att återvända. Därför vill Tidöpartierna att en utredare tar ställning till om man bör ändra lagstiftningen och tillämpa ett system som finns i bland annat Storbritannien och Danmark, där personer får tidigare lagd villkorlig frigivning om de återvänder till hemlandet frivilligt. Men migrationsminister Johan Forssell säger att en möjlighet till tidigare villkorlig frigivning för personer på det här sättet inte är helt okomplicerat. Till exempel kan det inte komma att gälla personer som har varit aktiva i kriminella nätverk där risken finns att de kan fortsätta med aktiviteten från ett annat land. Hur ser han då på risken att det här skulle kunna sticka ögonen på allmänheten att en brottsling kan komma ut tidigare ur fängelset än den annars skulle gjort?
Samtidigt tror jag att svenska folket är väldigt trötta på att brottslingar som har dömts till utvisning, att de blir kvar i landet.
Reporter här var Karin Rundblom. Idag börjar Valmyndigheten skicka ut material till de 200 000 utlandssvenskar som är röstberättigade. Inför årets val har myndigheten dessutom genomfört flera åtgärder för att förenkla röstandet för svenskar bosatta utomlands. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
Vi har skickat brev till över 82 000 utlandssvenskar som var på väg att falla ut ur röstlängden. Och vi har förbättrat informationen på val.se. Och en viktig nyhet är att de också kan förtidsrösta i Sverige.
Ja, det läggs krut på utlandssvenskarna inför valet. Tidigare i år gav regeringen Valmyndigheten i uppdrag att utöka informationen till utlandssvenskar. Utöver det införs digitala röstkort och röstmottagningsplatserna utomlands blir fler. Och det är en politiskt attraktiv grupp. För det jämna val kan de bli avgörande. Hur känns det att tillhöra den gruppen?
Ja, det är exklusivt.
Det säger Anna-Karin Runestad som är bosatt i södra Frankrike sedan 5 år tillbaka. I genomsnitt är det färre än var tredje utlandssvensk som röstar. Och förra valet diskvalificerades 13% av brevrösterna. Ofta på grund av slarvfel som att de skickats för tidigt eller för sent eller inte fyllts i korrekt. Anna Nyqvist från Valmyndigheten igen.
Det är en allt för stor andel och en mycket större andel än vad som blev underkänt av röster i Sverige.
Och att brevröstning verkar knepigt har Anna-Karin Runestad hört från flera bekanta. Därför kommer hon återigen rösta på svenska konsulatet i Nice.
Då tog vi bilen dit som en liten utflykt. Det var superenkelt.
Reporter Vattea Regell. Det finns risk för både skyfallsliknande regn och kraftig blåst i eftermiddag och framåt kvällen. Detta enligt SMHI som utfärdat flera gula vädervarningar för delar av södra och mellersta Sverige. Tåg på flera sträckor i Skåne och Blekinge har därför ställts in. På grund av ovädret har Trafikverket höjt sin beredskap i flera regioner och varnar för problem i trafiken. Och tar vi då en titt på prognosen så får stora delar av morgondagens prognos ska sägas så får stora delar av Götaland en hel del sol. I övriga landet så dominerar molnen med skurar på sina håll. Temperaturer på 15-25 grader. Producent för sändningen var Ola Henriksson och jag heter Alexander Ivanovski.
Där är P1, Sveriges Radio.
Studio 1 fortsätter och vi ska tillbaka till toppmötet i Ankara.
Vad vill Donald Trump och USA med NATO framöver? Och idag skulle hennes politiska framtid avgöras. Ny dom för förskingring mot franska ytterhögerpolitiken Marine Le Pen.
Hör vår förra korrespondent Alice Petrén om hur den här domen kan påverka fransk politik.
Och industrins gröna omställning sakta ner i Sverige, bland annat i norr.
Det grundar sig ju på de osäkerheter som nu finns globalt, ska jag säga. Våga investera och fatta beslut. Det är lite grann en, jag håller på att säga chicken race, men man väntar mellan tillbud och efterfrågan.
Ja, vad har vi lärt oss av Northvolts konkurs i Skellefteå? Hör författaren bakom ny bok.
I skuggan av kvicka utspel och stora tv-debatter pågår arbetet för demokratin också i det lilla. I Studio 1 om hur väljare med funktionsnedsättning får hjälp.
Välkommen att lyssna i studion Pia Sjögren och Marcus Karlhed.
Så tillbaka till NATO-toppmötet i Ankara. Och en av huvudfrågorna handlar ju om den så kallade bördefördelningen. Europa ska ta större ansvar för sitt eget försvar medan USA drar tillbaka en del av sina styrkor.
Löjligt för USA att fortsätta längs den här ensidiga vägen när relationen inte är ömsesidig. De var inte där för oss. Ja, så skrev Donald Trump på Truth Social inför mötet. Med oss nu Gina Lindberg, USA-korrespondent. Ja, vad är det Donald Trump vill få ut av toppmötet?
Donald Trump vill sätta press på övriga NATO-länder att ta en större del av notan, att bidra mer ekonomiskt medan USA ska bidra mindre än idag. Och han vill också fortfarande att USA ska ta över Grönland, det gjorde han klart på pressträffen idag. Han vill markera för övriga NATO-medlemmar att USAs allra bästa vän inom alliansen just nu är Turkiet. Det var ju ett mycket varmt välkomnande han fick av Turkiets president Erdogan. Och Trump prisade Erdogan och kallade honom för en stark ledare, en skicklig ledare. Och antydde att det var bara för Erdogans skull som han dök upp på det här NATO-mötet. Hade mötet hållits någon annanstans så hade jag troligen inte kommit, sa Donald Trump.
Vi ska lyssna på det där han sa om Grönland.
It was Greenland that in my and it continues to be that should be controlled by the United States, not by Denmark. And when they wouldn't go along with it, and with all the money we spend to help them with Russia, and we don't have to spend any money, we could remove all of our soldiers out of Europe.
Det här har bara gått några timmar och han har redan sagt det här och annat i Ankara, Turkiet. President Trump, hur tolkar du det här eller vad hör du, Gina?
Ja, Donald Trump hade ett resonemang här om att USA borde kontrollera Grönland. Det här är ju något som han har återkommit till. Och han är uppenbart frustrerad över att Danmark inte velat gå med på det, som han uttrycker det. Och som vi hörde här så kopplar han det här till USAs engagemang i NATO. Vi skulle kunna dra tillbaka alla våra trupper från Europa, sa han. Han kritiserade europeiska NATO-medlemmar, det har han ju gjort flera gånger. Och hävdade, som han ofta gör, att USA alltid ställer upp för dem, men de ställer inte upp för oss. Och det han specifikt syftar på då, det är Irankriget. Men han nämner inte att kriget mot Iran var ju ett amerikanskt beslut i samråd med Israel. Det var Trumps beslut, det var inte förankrat i NATO, inte förankrat i FN och inte heller förankrat i den amerikanska kongressen.
I Studio 1 studio, Jan Hallenberg, professor emeritus i statsvetenskap vid Försvarshögskolan. Vad hör du i Donald Trumps uttalande om Grönland först?
Ja, jag har hört tidigare att han vill ha Grönland, men det kommer ju inte att bli. Och det är den enskilt mest skadliga frågan för relationerna mellan de europeiska allierade och USA.
Varför
fortsätter
det?
Han att trycka på? Jo, alltså Europa, en europeiskt land kan aldrig gå med på att överlämna en del av sitt territorium till ett annat land, vare sig det är i NATO eller på något annat sätt. Och att trycka på det sättet har skadat NATO-samarbetet väldigt. Och fortsätter han med det så blir det ytterligare skador.
Men när han säger det här ganska snart efter att han har landat, är han på ett retligt humör, tror du?
Det kan han vara. Han har ju varit igång ganska mycket de sista dagarna, så han flugit över natten här. Så jag tror att han är ganska trött och han signalerar då alltid kraftigare än han brukar om han är lite lugnare.
Så hur skulle du säga att temperaturen är mellan USA och NATO nu? Vad är liksom gradtemperaturen?
Ja, det är ganska svalt skulle jag säga. Och han ändrar ju sig så kolossalt mycket. Nu har ju den nya fnurran kommit upp här som Gina Lindberg var inne på, nämligen Irankriget som han startar helt och hållet tillsammans med Israel utan ett ord till europeerna, förväntas att europeerna ska komma störtande. Det heter ju Nordatlantiska fördragsorganisationen. Det här Nordatlanten som ska försvaras. Ja, Iran ligger väl lite annorlunda i världen, trodde jag. Och ska man göra något annat så måste man ju konsultera sina allierade. Så han har ett väldigt konstigt synsätt på vad allianser är.
Så han vill ha lojalitet alltså. Men precis. Om man inte får det då, vad har han för kort på hand då?
Han kommer att dra ner på det europeiska, de amerikanska trupperna i Europa. Och frågan är ju den här ombalanseringen. I vilken takt går den och hur långt går den? Och går den i samverkan med europeiska allierade eller blir det ensidiga beslut i Washington? Det vet vi inte. För det här... vi vet att försvarsminister Hegseth har gått igång med en sån här 6 månaders genomlysning av det hela och ska sen efter det konsultera kongressen och de allierade, sägs det.
För det här har ju pratats länge om att USA vill banta sin närvaro i Europa. Det är ju inte Donald Trump först att prata om. Men vad tror du, det är ju inte så många år kvar troligen av Donald Trumps presidentperiod. Kommer det bli någon skillnad i vilken takt det går i om det blir en, till exempel en demokratisk president?
Ja, det skulle jag tro. Och jag menar, vi kan ju notera att 2020, hans sista år under det förra presidentvalet, presidentperioden, så sa han att han skulle dra tillbaka ett antal tusen styrkor från Tyskland. Det skedde aldrig, därför att militärerna försinkade processen. Nu blir det svårare eftersom försvarsministern är helt på Trumps linje, men det kommer att bli motstånd från de militära som vill ha det här samarbetet. Och jag tror att en demokratisk president med mycket stor sannolikhet skulle vara mycket väldigt inställd till NATO-samarbetet. Men han eller hon skulle ändå vilja ha ombalanseringen. Det är man överens om. Men den ombalanseringen skulle då rimligen ske i ordnade former, så att säga, verkligen konsultationer.
Apropå relationen och samarbetet mellan europeiska länder och USA i NATO. Många på toppmötet vill ju att NATO ska stödja Ukraina, egentligen så mycket som Ukraina ber om, och USA är inte med på det. Hur ser du att USAs syn på stöd till Ukraina kommer att se ut eller förändras under Trumps period och senare vid en demokratisk president?
Trump vill få ett slut på kriget och han vill vara den som medlar slutet på kriget. Men han måste i så fall trycka på ryssarna mycket hårdare, och jag vet inte om han är beredd att göra det. Det finns amerikanska förslag från republikanska ledare i kongressen som kommer med konkreta förslag vad man kunde göra. Men han har inte skrivit under, han har inte gått med på det. Men det verkar ju som han i varje fall är mera välvillig än han var ett tag. Det här G7-mötet som var för några veckor sedan hade ganska tydliga skrivningar om det fortsatta stödet till Ukraina. Men USA lovar inte massa pengar. Men vi måste komma ihåg att det finns en massa underrättelseinformation som Ukraina får som ingen annan kan lämna dem. Och det har USA bara upphört med under en vecka början av 2025. Och det fick omedelbart svåra konsekvenser för Ukraina. Så det fortsätter. Så det finns ett visst stöd fortfarande. Mm.
Och om det blir ett maktskifte i Vita huset i
så
Washington?
Då är det sannolikt att det blir ytterligare stöd om det här kriget fortsätter då. Men det får vi verkligen hoppas skulle vara inne på år 7 då. Så det, ja.
Ja, just
men man vet ju inte. Mm.
Gina Lindberg, samtidigt som, eller har du några tankar kring det här som Jan Hallenberg har pratat om och vi har pratat om nu?
Kring Ukraina?
Ja.
Ja, alltså det här är ju, precis som Jan Hallenberg säger, det är ju en pågående diskussion, och om det skulle bli ett presidentskifte här så skulle ju politiken gentemot inte bara Ukraina utan när det gäller NATO också förändras.
Mm. Samtidigt som USA minskar sin militära närvaro i Europa så vill ju Trump höja försvarsbudgeten rejält. Vad är det Trump vill satsa på?
Han vill satsa på det här omtalade försvarssystemet Golden Dome, alltså ett nationellt missilförsvar som ska skydda USA från luftangrepp. Och det där är ju inspirerat av Israel och Israels Iron Dome, men förstås ännu mer omfattande och mycket, mycket större om det ska skydda USA. Så att den kraftigt ökade försvarsbudgeten här, den är ju bland annat tänkt för detta och kommer kräva enorma investeringar de närmaste åren. Och det där ligger ju i potten i bakgrunden när man nu ser Trump-administrationen tala om att skifta balansen inom NATO. Att man vill satsa mer pengar på det inhemska försvaret och engagera sig mindre internationellt. Det där är ju en viktig signal också till hemmapubliken och till Trump-väljarna här i USA, att det är America first som gäller enligt Donald Trumps sätt att se på det.
Jag delar den uppfattningen, och man vill också ha ytterligare satsningar på styrkor i Asien och mer byggande utav fartyg. Amerikanska militärfartyg är nu betydligt färre än de kinesiska. Och det tycker amerikanerna är bekymmersamt. Det tar så förfärligt lång tid att bygga de amerikanska oerhört avancerade båtarna, skeppen, medan kineserna bygger mycket fortare.
Också och, avancerade skepp, eller?
Ja, men kanske inte riktigt lika avancerade. Men jag menar, det blir en styrka som så småningom motverkar USAs styrka. Och alltså striden, de potentiella striderna i Asien, där är nu de kinesiska maritima styrkorna så starka att det inte är så säkert att amerikanerna verkligen kan dominera där. Så det är ett väldigt angeläget, förutom det som Gina sa, alltså för nya investeringar.
Om vi pratar vidare om toppmötet i Ankara då, som pågår i veckan, där är ju stödet till Ukraina någonting som pratas om på varje möte. Nu ser man att Ukraina gör framsteg, de skickar in drönare i Ryssland, de slår ut oljeraffinaderier bland annat. Hur tror du att det där kan skifta Donald Trumps syn på hjälp till Ukraina, Jan Hallenberg?
Ja, det kan inte uteslutas att han blir lite mer välvillig. Man har bland annat diskuterat de här patriotmissilerna. Det är de enda som kan skjuta ner de ballistiska robotarna som ryssarna skickar. Och det finns väldigt få av dem. Amerikanerna kan möjligen leverera några fler, ge grönt ljus för andra länder att ge dem till Ukraina, och för det tredje ge Ukraina licenser att bygga de här patriotmissilerna.
Och det är det Zelensky
önskar,
det
han redan alla sagt. Tre sakerna.
Kommer de få det?
Det är väldigt svårt att säga. Någon av de där tre tror jag att han kommer att få, men kanske knappast alla tre. Alltså. Och nu ska ju tyskarna också börja bygga under slutet av året, men det tar väldigt lång tid. Det tillverkas 600-650 av de här. Och under den första veckan av Irankriget så gjorde de åt flera hundra direkt. Så att det är väldigt liten tillgång globalt på de här oerhört avancerade missilerna. Mm.
Ukraina behöver mer luftförsvar. Det fick vi höra från Ankara här i dagarna. Vi tackar Jan Hallenberg för att du kom hit, professor emeritus i statsvetenskap vid Försvarshögskolan, och Gina Lindberg, USA-korrespondent, som vi också hade med oss på telefon. Nu, Pia, blir det något annat, eller hur?
Ja, för en liten stund sedan så kom nyheten att ryska idrottare tillåts delta i OS oavsett deras politiska ställningstagande. Det har IOK meddelat för en stund sedan. Och den här förändringen ska gälla från och med OS i Los Angeles 2028. Och Bengt Schött har kommit med långa benet före från Radiosporten. Vad innebär det här beskedet?
Det innebär att de fanns också deltagandes i Paris OS senast, de senaste sommarolympiska spelen, men då fick inte ryska idrottare som haft koppling så att säga till den politiska åsikten i Ryssland delta. Men nu är de välkomna oavsett politiskt ställningstagande. Förut har det alltså varit någon form av restriktion på den punkten. Så att det gör att det blir en möjlighet till ökat och bredare deltagande av ryska idrottare, inklusive lag. För det tidigare har det dessutom funnits just en spärr vad gäller deltagande i olika lagtävlingar, och det är ju en ganska betydande del av sommarolympiska spel. Men fortfarande pratar vi om neutral flagg, och vi pratar fortfarande om att inga ryska nationalsånger får klinga i arenorna. Och så har det ju varit de senaste åren på både vinter- och sommarsidan. Så att det är alltså nu som det verkar en möjlighet till ett bredare ryskt deltagande helt enkelt, men fortfarande som neutrala idrottare.
Har det kommit några reaktioner från Sverige på det här?
Det är så pass färskt så att det har inte riktigt sipprat fram såna än, men vi kan vänta oss en hel del debatt kring det här. Jag ska också säga det att den här utvecklingen har inte skett för att IOK tycker att Ryssland numera beter sig på ett mer fördelaktigt sätt i storpolitiken, utan de lutar sig mot, rent juridiskt så lutar de sig mot idrottspolitiska detaljer i stil med att den ryska olympiska kommittén numera inte har någon verksamhet i Ukraina, i de här territorierna i Ukraina där det finns en betydande rysk befolkning. Så det är på den nivån som man rent juridiskt hittar stödet till det som nu händer. Det handlar inte om att om Ryssland verkar bete sig annorlunda så att säga i krigföringen.
Varför kommer det här beskedet just nu? För oss var det verkligen en så här, va?
Ja.
Vad säger du? Så att ni väntade på det här på Radiosporten som kanske hänger med lite mer i de här frågorna.
Vi vet ju att OS närmar sig med stormsteg kan man säga för oss som dag för dag, vecka för vecka, månad för månad följer världsidrotten. Men det är intressant med tanke på kvalifikation. Alla idrottare som kommer att delta i OS om drygt 2 år måste ju kvalificera sig. Så att dörren måste öppnas för det deltagandet i god tid innan det verkligen är dags för den olympiska invigningen i Kalifornien.
Mm. Än så länge inte så många reaktioner, men det har kommit en från Svenska olympiska kommittén. Vi ska lyssna på Hans von Utman, ordförande.
Det är en besvikelse. Vi tycker det är fel. Och det har vi varit tydliga med och det kommer vi fortsätta vara tydliga med. Samtidigt får vi respektera att det är ett beslut som IOKs executive board har tagit. Vi tycker det är olyckligt, vi tycker det är felaktigt. Det är ingenting som har ändrats i det pågående kriget som skulle indikera eller ge anledning, tycker vi, till att tillåta ryska atleter eller ledare att vara med och tävla.
Ja, vi hörde här ordförande i Svenska olympiska kommittén Hans von Utman. Ja, en reaktion på det här. Hur mycket rabalder tror du det här kommer väcka?
I världen tror jag att som helhet kommer det att vara relativt små reaktioner. Men däremot i Sverige, nordiska länder, Storbritannien, där har man en hållning som nu speglas här av Hans von Utman. Nämligen ilska och kritik kring det här beslutet.
Tack Bengt Schött från Radiosporten för att du skyndade in till oss. Mer om det här beslutet att IOK precis för en stund sedan har sagt att alla, eller i alla fall nästan alla ryssar ska få vara med i olympiska spelen från och med Los Angeles. Mer om det i Studiet ikväll, i Ekot ikväll och såklart hos Radiosporten i P4 och på sajt.
Idag föll domen mot franska politikern Marine Le Pen, ledare för ytterhögerpartiet Nationell Samling.
Rätten i Paris slår fast att Marine Le Pen gjort sig skyldig till att ha förskingrat pengar som skulle ha gått till arbete i EU-parlamentet. Men hon stoppas inte längre per automatik från att ställa upp i nästa års presidentval.
Caroline Poron, Sveriges Radios utsända i Paris. Ja, vad säger den här domen?
Ja, men hon den står ju fast precis som ni sa. Hon döms ju till 3 års fängelse och det kommer ju vara i praktiken då 1 år som avtjänas med fotboja. Och sen fick hon då 100 000 i böter och det som är intressant då också är ju att man sänkte tiden för det här valbarhetsförbudet som har stått i vägen då potentiellt för att hon skulle kunna kandidera till presidentposten.
Men det alla undrar är ju, kommer hon ställa upp i nästa års presidentval i Frankrike?
Hon kan ju ställa upp nu, det är klart och tydligt. Men samtidigt så har hon ju sagt att hon inte tänker kampanja med fotboja. Så det återstår att se om hon står fast för det eller om hon själv kandiderar. Och det kommer, vi vet inte ännu precis hur det kommer bli. Vi vet att hon ska vara med i en intervju, eller att hon är planerad att vara med i en intervju ikväll i tv klockan 8. Och då kommer vi sannolikt få veta mer.
Och kommer åklagaren eller Marine Le Pen överklaga den här domen en gång till?
Det återstår ju också att se. Vi har ju, Marine Le Pen har själv inte uttalat sig. Hon lämnade ju domstolen utan att svara på några frågor. Men hennes försvarare, Rodolphe Boslu, sa att försvaret var delvis nöjt med resultatet. Och särskilt då med tanke på det sänkta valbarhetsförbudsstraffet. Så vi vet väl säkert mer längre fram här.
Nu har vi med oss också Alice Petrén, tidigare Sveriges radiokorrespondent och på deltid bosatt i Paris. Är hon slut som politiker nu, tror du, Marine Le Pen? Alice Petrén?
Nej, men Marine Le Pen är ju en fantastisk politiker som överlever det mesta. Så att, låt oss inte räkna ut henne ännu, så skulle jag svara. Hon sitter i möte nu med sin ledning i partiet. Hon sitter med sin kronprins, Jordan Bardella. Och de sitter och överlägger, vad blir smartast? Är det bra att kandidera om man har blivit dömd för att förskingrat skattemedel inom EU? Är man möjlig som president? Är man trovärdig bland väljarna? De har väldigt mycket att ta ställning till. Och sen vet vi ju, som Caroline sa här nyss, att vi vet ju inte heller om det kanske blir överklaganden, till exempel från åklagarsidan. Men man kan inte räkna ut Marine Le Pen ännu, utan det blir väldigt spännande att se vad hon säger ikväll också.
Sen den första domen för ett drygt år sedan, när hon då dömdes i första instans, hur har snacket gått bland fransmän som du har pratat med sen dess?
Nej, men det beror på om man tycker att hon är en bra politiker. Det följer ju rätt mycket åsikterna. Tycker man att hon är en bra politiker, så tycker man att oj, 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 det här är...
Oj, 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 vad ordet.
Jaha.
Är du kvar, nej. Alice?
Där försvann Alice Petrén, men vi försöker återkomma till henne alldeles strax. Caroline Poron, du finns med oss från Paris. Jag berättar lite, hur har reaktionerna varit på det här?
Ja, det man pratar mycket om just nu är ju då huruvida man kan ha en presidentkandidat eller en president då som är dömd för brott och som har fotboja. Så att det är ju många nu som, alltså man tänker i medier, som diskuterar, kommer hon stå vid sitt ord? Sen har det kommit lite reaktioner från politiskt håll. Jean-Luc Mélenchon, som är partiledare för LFI, det okuvade Frankrike, som är yttervänsterpartiet, han säger att det inte spelar någon roll om det blir Le Pen eller Bardella. Det är samma, säger han. Även då från miljöhåll så har det kommit reaktioner om att hon har fått ett milt straff, blivit för väl behandlad. Så att det är lite blandade reaktioner, men det präglas ju mycket av att man inte ännu vet vad hon kommer göra med det här.
Samma, säger Jean-Luc Mélenchon från vänsterkanten där. Men väljarna då i Frankrike, för dem spelar det någon roll om det blir partiets kronprins Jordan Bardella som ställer upp i presidentvalet eller Marine Le Pen?
Ja, även det får vi ju se. Det finns ju väldigt olika bilder av det där. Marine Le Pen är otroligt erfaren, har, precis som Alice sa tidigare, hon är ju en skicklig politiker som har hängt med länge. Men, och Jordan Bardella är ju mycket yngre, nyare, ett mer oprövat kort, samtidigt som många tycker att han representerar något nytt, någonting yngre för partiet, och han är ju populär bland unga väljare då av Nationell Samling. Mm.
Vi har med oss Alice Petrén igen. Du har ju träffat Marine Le Pen många gånger. Hur är hon?
Hon är väldigt trevlig, hon är väldigt social. Jag har gjort intervjuer med henne, suttit ensam och gjort intervjuer flera gånger med henne. Jag har suttit med någon kollega bara två och två. Och sen har jag liksom hängt på ibland när hon har haft möten ute. Och då när man lyssnar på hur hon till exempel sitter och diskuterar med redaktörer på medier. Så, hon är väldigt strategisk. Hon är ju skicklig rakt igenom, det måste man absolut säga. Hon kallades ju partypingla lite grann tidigare. Hon gick gärna och tog ett glas champagne, lite bubbel, ett glas vin med sina väninnor, röker rätt mycket, satt alltid och sjöng och skrålade i bil med sin pappa, olika sånger. Och de var väl rätt mycket sådär sånger från högersidan, olika slagord och så, som de satt då. Så att hon är liksom en väldigt, ganska så, inte bild kan man säga, men väldigt social person.
Tycker du fortfarande att hon verkar vara en partypingla?
Nej, nu så ser hon faktiskt lite trött ut, och det är ju intressant att se om hon faktiskt skulle liksom orka med hela den kampanjen, och speciellt nu om hon då ska ha en fotboll, om hon verkligen orkar ta hela den kampen. Och sen är det ju så att Marine Le Pen har ju varit med så väldigt länge, som vi hörde alldeles nyss. Hon har varit med länge, hon är väldigt erfaren. Samtidigt är det ju så att Jordan Bardella, hennes kronprins, han har rört sig mer lite mer mot den traditionella högern, och han försöker fånga in många fler väljare. Han träffat företagsledare, och de tycker de här allra största börsföretagsledarna i Frankrike, de är inte så imponerade av Marine Le Pen. Hon har varit med så länge, hon har inte sagt rätt saker i tv-debatter, hon har inte varit, alltså, det är tre presidentvalen då som hon ändå inte har lyckats med. Men när Jordan Bardella kommer, han kommer nu väl manikurerad, och nu har han skaffat sig en italiensk prinsessa vid sin sida, så han liksom gör ett helt litet sånt paket med att han har en first lady som man kan ha bredvid sin sida om han skulle bli president. Han har liksom försökt lansera sig på ett annat sätt och har en annan tonalitet, och han pratar på ett annat sätt. Han är mycket mera försonlig i tonen än vad Marine Le Pen är, så. Och de har politiskt. Det är väl det som nu också kommer att vara avgörande i mötena inom partiet. Vill man faktiskt lansera Marine Le Pen fortfarande, eller vill man lansera Jordan Bardella? Och jag tror att det kommer vara ganska så konfliktuellt inom partiet, eftersom han faktiskt har lite annan politik vad det gäller ekonomi, i förhållande till EU och så vidare.
Le Pen, det är ju en politisk klan i Frankrike, och det har varit många kapitel med skandaler och framgångar för den här familjen som många fransmän har följt under lång tid. Är det här liksom sista kapitlet nu i historien om familjen Le Pen?
Nej, det så ska vi absolut inte räkna ut Marine Le Pen. För det är liksom, hon är katten med nio liv. Hon överlever väldigt mycket och har klarat sig igenom så många duster. Så att jag vänder om. Det dröjer innan man verkligen säger att när hennes karriär är slut. Men sen finns det också en systerdotter som är politiker. Hon är Europaparlamentariker, Marion Maréchal Le Pen. Och hon och moster Marine är inte kontanta med varandra. Så det var så pass illa så att Marine Le Pen inte kom på Marions bröllop till exempel för några år sedan. Och, Marion, förra presidentvalet så lierades Marion, systerdottern, med Eric Zemmour som var också en ytterhögerkandidat som plötsligt poppade upp och fick väldigt mycket stöd av på media och av några finansmän som lanserade honom väldigt hårt. Han är ännu mer höger ut än Marine Le Pen, kan man säga. Och Marion lierade med honom och svek sin moster. Men hon är ju också en Le Pen, och hennes morfar som Marie som grundade partiet en gång, han var väldigt förtjust i sitt barnbarn, så att hon finns fortfarande kvar i leken.
Men är partiet som grundades av Jean-Marie Le Pen, är de liksom redo att dissa Le Pen nu och satsa på en ny kandidat?
Det är precis det som är den jättestora frågan, skulle jag säga. Man följer det här partiet, och själv har jag ägnat mig ganska mycket senaste tiden att analysera Bardellas språk och följa honom hur han agerar. Och han försöker liera sig, som jag sa nyss, med den traditionella högern, och han går liksom lite mer vänsterut med det. Och frågan är ju om partiet tycker att det är en acceptabel linje. Han är partiledare, och Marine Le Pen trädde tillbaka för att just förbereda sig mer för ett presidentval. Mm. Men frågan är ju vad partiet egentligen står här, och där, de har lite olika linjer, och hon är inte helt nöjd med vissa uttalanden som han har gjort nyligen, och att han närmar sig till exempel den tidigare presidenten Sarkozy och andra som är lite mer etablerade, bara traditionell högerparti.
Alice Petrén, tidigare Sveriges radiokorrespondent och Frankrikekännare, tack för att du var med i Studio 1 i eftermiddag. Klockan 8 ikväll kommer Marine Le Pen att göra ett tv-framträdande för att berätta om sina planer för framtiden. Vi har också hört Caroline Poron, Sveriges radios utsända i Paris.
Vi vänder blickarna mot Sverige igen. Industrin här står för nära en tredjedel av våra utsläpp. Men klimatomställningen har bromsat in. Satsningar läggs på is och bolag går omkull.
I Umeå skulle bygget av en fabrik för utsläppssnålt fartygsbränsle starta i år. Men nu har företaget Liquid Wind gått i konkurs. Jan Ridfält är vd för samarbetspartnern Umeå Energi, vars utsläppsminskning också skjuts fram i och med det här.
Här är skorstenen.
Ja, nu står vi precis nedanför skorstenen, och tanken är här att här ska anläggas en anläggning för att kunna avskilja den koldioxiden som finns i skorstenen. Och sen leds den bort till den fabrik som planeras lite längre bort här.
Miljötillstånden var klara för en ny fabrik in till kommunens kraftvärmeverk.
fånga koldioxiden från fjärrvärmeeldningen och blanda med vätgas för att göra fartygsbränslet e-metanol.
Grundplanen var att sätta spaden i backen under det här året. Det hade varit.
Men så i maj kom konkursbeskedet.
I grund och botten har vi ju vetat att det har funnits utmaningar. Och det grundar sig ju på de osäkerheter som nu finns globalt, ska jag säga. Att hur går den gröna omställningen? Hur vågar investerarna att fatta beslut om den här typen av stora investeringar som finns här? Det är lite grann en, jag håller på att säga chicken race, men man väntar mellan tillbud och efterfrågan.
Tongångarna kring industrins klimatomställning lät annorlunda för 3 år sedan. Så här sa näringsminister Ebba Busch i riksdagen våren 2023.
Norra Sverige har gyllene möjligheter att leda den nya industriella revolutionen och bli en motor för gröna innovationer som kan gynna nordligaste Sverige, hela landet och i förlängningen också hela Europa.
Men sen förra året har beskeden duggat tätt. Batteritillverkaren Northvolt i konkurs, pengabrist för senare Stegras, stål utan kol i Boden. Gruvjätten LKAB skjuter upp produktionen av fossilfri järnsvamp i Kiruna till 2040-talet. Och en annan av Sveriges största utsläppare av växthusgaser, Heidelberg med cementfabrik i Slite på Gotland, har skrotat sitt klimatmål att tillverka klimatneutral betong 2030.
Så att för svensk del så har vi inga tidsplaner som gäller längre, utan det är ju passat tills vidare.
Hannes Borg är ansvarig för samhällskontakter på Heidelberg Materials i Sverige. Företagets plan var att fånga koldioxid och lagra på havsbotten i Nordsjön. Man ansökte om 8 miljarder i statligt stöd från Industriklivet, men fick nej med motiveringen att budgetmedel saknas.
Det är en mångmiljard investering. Det är ju en stor byggnation som ska till för att göra detta. Och den är idag inte kommersiellt lönsam. Det finns ju inte en efterfrågan och betalningsvilja på de här produkterna idag. Så för att detta skulle vara möjligt så var vi beroende av någon slags stöd från staten.
Och vad är bästa argumentet för att staten ska gå in och stå för en del av de här kostnaderna?
Det skulle innebära att man genom en investering skulle kunna få bort 3-4% av Sveriges utsläpp inom en relativt nära tidshorisont.
Koncernen som helhet har ju gjort miljardvinster de senaste åren. Skulle inte företaget kunna ta hela kostnaden för att bygga koldioxidinfångning på Gotland?
Heidelberg kommer att investera stort i detta. Men man kommer också investera där var förutsättningarna är bäst. Så att just nu så sitter man ju och värderar projekt över hela Europa och ser var kan man göra detta för att få den mest optimala fossilfria cementproduktionen.
Regeringen har skurit ner på Industriklivet som bidrar med pengar till klimatomställning och pausat gröna kreditgarantier där staten gick i borgen för lån som finansierar företags klimatsatsningar. Världens första fullskaliga anläggning för koldioxidinfångning och lagring inom cementindustrin är nu igång i Norge. Norska staten stod för drygt 80% av investeringskostnaden. Aron Malte, seniorforskare vid Stockholm Environment Institute, följer planerna på lågutsläppscement och har varit med och kartlagt 175 projekt runt om i världen.
Vi konstaterar att de projekt som går framåt just idag har statligt stöd.
Vad är det som talar för att man ändå bör göra de här satsningarna?
Det är helt nödvändigt för att nå de här netto-nollmålen som regeringen har satt för sig själva. Så det är en politisk beslut som har fattats. Om man vill göra det, då måste man göra någonting åt de stora utsläpp från industrin.
Så, tack för mig.
Applåder när Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin IVA bjudit in företagare, forskare och andra till samtal om svenska framtider. Sylvia Schwak-Serger är professor i forskningspolitik på Lunds universitet och vd för IVA.
alla företagsledare som jag pratar med i princip har helt köpt in på att framtidens konkurrenskraft måste vara också miljömässigt hållbar. Så från industrins och näringslivets sida ser jag en övertygelse, en drivkraft, också en framtidstro. Det jag som bekymrar mig mer nu är att jag ser en tveksamhet i politiken, ibland i det offentliga samtalet. Också en tendens att försöka politisera eller problematisera att man kan ha hållbarhet och konkurrenskraft till exempel samtidigt. Vi måste få till hållbarhet, konkurrenskraft och säkerhet. Vi kan förena de tre.
Ordföranden i riksdagens näringsutskott, sverigedemokraten Tobias Andersson, försvarar regeringens neddragning på stödet till industrins klimatomställning.
De gröna kreditgarantierna har ju huvudsakligen landat hos ett fåtal stora bolag som dessutom har haft det svårt, inte minst då Northvolt och Stegra, så att man då ser över att vi inte har statliga stöd som blåser upp gröna projekt som inte har förutsättningar att lyckas kanske och därmed riskerar skattepengar är ju rimligt.
Men det finns ju ändå klimatmål då att förhålla sig till. Bör inte staten då göra insatser också om man har beslutat att utsläppen ska ner?
Det finns jättemycket vi kan göra och det, framförallt så behöver vi elektrifiera. Om vi kan ha fler industriprocesser och fler transporter som nyttjar el som energi istället för fossil energi så är det toppen. Och därför går vi till val på att sänka energiskatten på el till EUs miniminivå.
Oj, jättefin blå fjäril som satte sig på ett björklöv nedanför skorstenen här.
Vi är tillbaka vid den breda bruna skorstenen där koldioxid från Umeås sop- och träförbränning blåser iväg i vinden. Trots konkurser och försenade tidsplaner tycker sig Umeå Energis vd Jan Rydfelt ana en vändpunkt för den så kallade gröna omställningen.
Viktiga besked till exempel är att investerare som Wallenberg-familjen går in i Stegra. En jätteviktigt signalvärde. Där går en tung industrispelare in i den verksamheten och visar att det här är någonting vi tror på sikt. Så att jag tycker att jag hör en större samling runt frågorna. Och det är inte minst driven av den globala oro som finns.
Och reporter här var Magdalena Martinsson.
Det är idag 68 dagar kvar till valet den 13 september.
Alla väljare har dock inte samma förutsättningar att delta. Bland personer med intellektuell funktionsnedsättning så är valdeltagandet betydligt lägre än hos befolkningen i stort.
Ett initiativ som försöker ändra på det är Mitt val som drivs av Studieförbundet Vuxenskola som vi strax ska prata med. Först Antonio Larsson som själv har en intellektuell funktionsnedsättning och deltog i en sån här studiecirkel inför valet 2022. Vad tyckte du var liksom svårt med själva röstandet?
Alltså det var ju mest att veta var man ska lyssna på eller vem man ska vad som själva partierna står för.
Ja.
Det är ju mest det att veta och typ särskilja på det.
Vad fick du för hjälp då av studiecirkeln eller att prata med andra?
Nej, att vi satt ju ner och så gick vi igenom grundmässigt vad skillnader var på kommunal och regionala skillnader på olika politiker och vad olika politiker gör vad och var alla deras positioner sitter och gör nytta så att man förstår hela kartläggningen så att säga.
Mm. Men var det så då att liksom på lätten ramlade ner att du blev så här, ja men nu vet jag, okej, okay, nu när jag fått veta, nu vet jag varför och jag ska rösta och hur jag vill rösta. Att det blev som enkelt efter ett tag eller hur var det?
Ja, alltså det blev ju enkelt. Ju mer man gick de här gångerna så blir det ju klarare och klarare. Och att då man börjar ifrågasätta varför kunde man inte gjort detta en enklare version tidigare för oss som inte har den möjligheten eller kunskap att kunna särskilja på allting. Så allting bara slås ihop till en enda klumpmassa och slängs ut på nyheter.
Ja. Som att man hade kunnat hjälpa sådana som dig att förstå valet tidigare fast vi inte har gjort det liksom.
Ja, eller i alla fall förklara skillnad, för man får bara höra att nu är det val och så vet man inte om det är val för EU eller om det är val för själva sitt egen kommun. Alltså det är där man bara hör, nu är det val. Så bara, men var det inte röstning för ett halvår sedan? Och så bara, nej, nu är det val för det här. Och så bara jaha, okej. Mm. Och så blir man ju helt förvirrad och bara, jaha, okej, ska jag gå och rösta? Och så bara, nej, det gäller inte oss. Nej, okej.
Vi är ju en del som kan känna igen oss i det här, måste jag erkänna. Mm.
Antonio Larsson, häng kvar där i luren. Vi ska presentera också Linus Olofsson som har kommit hit i studion, som är förbundschef för Vuxenskolan. Ni startade Mitt Val, som det här projektet kallades, redan 2014. Vad var själva grundidén med de här studiecirklarna?
Ja, det handlar ju om, vi har ju en ganska stor verksamhet med och för personer med funktionsnedsättning redan i den ordinarie verksamheten. Men där just delaktighet och att den här rättighetsperspektivet också är en viktig del. Det är klart att jag ska kunna delta i kultur och bildning på olika sätt, men att också ta makten över mitt liv och påverka de frågor som rör min vardag.
Och hur hjälpte ni rent konkret?
Ja, men då handlade det om att ta fram den här studiecirkeln, och då när vi började med projektet då gjorde vi det väldigt nära deltagarna, och det har ju utvecklats längs med vägen, men det handlar ju om att både som vi fick höra nu av Antonio, att förstå vad är skillnaden mellan kommun och region och riksdag, vad beslutar man på de olika ställena, men också plocka fram vad är mina intressanta frågor, vad vill jag basera mitt val på och vilka partier tycker då som jag tycker.
Förklarade ni partiernas politik?
Ja, alltså studiecirkeln förklarar inte vad partierna tycker, utan det får deltagarna ta fram. Så man lär sig om strukturen och samhället, men sen är det deltagarna som väljer, den här frågan vill vi veta vad våra partier i vår kommun tycker. Och så ställer man frågan till partierna, så att det är deltagarna själva, och det är så en studiecirkel fungerar, det är ju deltagarna själva som tar reda på svaren, så att säga.
Johan Weiryd, statsvetare vid Uppsala universitet. Hallå där.
Hallå.
Han forskar om valdeltagande bland personer med just intellektuell funktionsnedsättning. Vad finns det för hinder, skulle du säga, för de här personerna att gå och rösta?
Ja, vi frågade de som gick Mitt Val senast efteråt. Nästan alla träffades direkt efter valet, och då gjorde vi en enkät som de kunde svara på, och fick nästan 300 svar. Och då frågade vi vad som hade varit svårt med att rösta. En del hade ju inte röstat, men de gick på den där träffen ändå. Och väldigt många sa som Antonio, det var det vanligaste att säga, det var svårt att välja parti. Och det är väl något som de flesta människor tycker är svårt med att rösta. Mm-hmm. Men man kunde tycka att det var svårt att välja parti, men ändå gå och rösta. Sen var det många av de som sa att, de inte hade röstat. Då var det många som sa att, för mig var det också svårt att ta mig till vallokalen.
Hur då?
Ja, att man inte vill gå dit själv. För att ens liv kan vara så att det är ganska krångligt för en att ta sig runt. Eller att man tycker obehagligt. Att man skulle ha behövt bli påmind och inte blev det. Jag visste inte vilken dag det var. Mm. Eller de som personalen där jag bor kunde inte hjälpa mig att göra det. Mm. Då var ju det ett större problem för att lägga en röst. Mm. Sen för att det ska vara någon mening med att lägga en röst, ja, men då ska man ju också vilja något med det man röstar på. Så att det är klart att det spelar ju roll också om man tycker det är svårt att välja parti.
Du är lite kort, Johan Weiryd. Du har sagt till oss tidigare idag att ett oväntat resultat för er forskare var att deltagarna kände sig mer maktlösa efter att de har varit med i en studiecirkel. Hur gick det till?
Jo, men man tänker väl ofta att man vill rusta, om man vill få människor att engagera sig mer i samhället, så tänker man att man vill rusta dem och få dem att känna efteråt att nu kan jag mer om det här. Nu vet jag att det finns några i samhället som bryr mig om sådana som mig. Och vi frågade för och efter sådana frågor, och då svarar man lite mer negativt i slutet. Och det kan ju ha att göra med att det här är en grupp som har det ganska tufft. Om man tittar på medellivslängd eller möjligheten att få utbilda sig, möjligheten att kunna arbeta, ekonomi och så vidare. Och att man får upp ögonen för det lite grann, och man får träffa några politiker och förstå att nej, men det räckte inte med att vi sa vad vi vill, utan det är ganska svårt där och var lite svårt att förstå. Mm. Men samtidigt så var det så att, medan man går i den här studiecirkeln, så är det mycket större chans att man röstar än medan man inte gör det, när vi jämför de här grupperna med varandra.
Antonio Larsson, tillbaka till dig. Nu är det strax över 2 månader kvar till valet. Hur känns det inför höstens val?
Alltså just nu känner jag väl att det är ju mycket pajkastning, och så det är lite svårt att veta vilket parti man ska välja. Samt att, att de lite grann skyller på varandra. Så att där hade ju också underlättat om man haft en sån här val där man kan bena ut och veta vad är det egentligen de står och var kommer de stå fast vid, så det inte är falska förhoppningar så att säga. Mm. Så man inte röstar på något som inte blir bra eller som man blir mindre bra.
Precis. Tack så mycket Antonio Larsson, väljare, och Johan Wejryd, statsvetare vid Uppsala universitet, och Linus Olofsson, förbundschef för Studieförbundet Vuxenskolan.
Mm. Strax 17:15 Ekot. Vi säger tack för oss. Studiet är slut.